Klara Fröberg. Där kom den. Hur mår du?
Jo, men lite skruttig. Mm-hmm. Jag är hemma och vabbar mig själv.
Just det. Du mår inte så bra, nej. Men när vi har släppt det här avsnittet, eller när vi släpper det här avsnittet, då har vi haft en fullmatad helg i Helsingborg och Göteborg med workshops. Så när vi spelar in det här nu så har ju du fått stränga order av mig att bara vila och återhämta dig till helgen.
Det är ju alltid speciellt de här veckorna när vi reser. Men för det är ju så också att vi har ju alltid saker att göra ändå. Men vi hjälps ju åt så gott vi kan och drar ner på de sakerna när det blir så här.
Vi reser ju en del, som sagt.
Ja, jag har ju känt mig lite så här, och det här är så här orättvist. Jag klandrar mina barn, men ofta är det så att de barnen är här, barn är ju ofta så här lite snoriga och så. Och sen så sticker de till sin pappa och då lämnar de liksom mig med virus. Tycker jag är orättvist.
Schysst att skylla på dem.
Nej, men sen så kände jag mig lite sådär förra helgen. Liksom, är jag sjuk? Är jag inte sjuk? Är jag sjuk? Är jag inte sjuk? Och så testade jag att träna efter några dagar. För att se. För ofta så känner man ju då när man tränar om man liksom har något i kroppen eller inte. Och då kände jag ju mig jättestark och pigg.
Mm.
Och sen så efter den arbetsdagen så bara fick jag en så här rapid förkylningsinförkylning. Alltså det tog typ en timme, så satt jag och bara toksnorade och hostade.
Men det blir nog bra, ska du se. Du får vila lite bara, helt enkelt.
Ja, ja. Jag kanske sover bort det här till imorgon. Jag sover med dubbla tyngdtecken i natt.
Du har en liten lista som du tänkte dra. Man kan säga att det är en liten Klara rantlista liksom.
Precis. Det var ett tag sedan som jag härjade i den här podden. Mm. Och nu är jag ju hemma och är sjuk. Så då
har du tid att ranta?
Har jag tänkt på lite grejer. Ja, men ja, jag har en liten plus- och minuslista med december. Mm. För nu är vi faktiskt inne i den här härliga sista månaden på året. Och jag måste säga, alltså jag ber om ursäkt, men december är min sämsta månad på året. Jag blir arg bara jag tänker på det.
Jag märker det, du höjer redan tonen. Du är verkligen julens, vad heter det sån här? Vad heter det?
Grinch.
Är det inte det någon som hatar julen? Som typ vill förstöra julen. Den här gröna varelsen som bara vill förstöra julen för alla.
Ja, men alltså så här är det för mig. Jag har ingen som helst tradition i mig om att julen är härlig. Jag brukar fira jul med mina barn såklart. Det här är ju minussidan för mig med att ha barn. Att det är jul. Men en annan sak med december är ju också så här, att det är många människor som är mycket stressade i december. Sådana träffar ju vi själva. Mm. Alltså det här känns som att man ska göra klart saker.
Mm.
Och sen så har alla liksom aktiviteter olika typer av avslutningar. Typ barnaktiviteter, jobbaktiviteter, julfester, AVs, avtackningar. Rapporter ska lämnas in. Och sen ska man då addera på det att man behöver köpa massa jävla skitgrejer. För att, som man bara ska köpa för att det är ett visst datum som man firar, som egentligen inte ens har någon så här typ religiös betydelse i Sverige överhuvudtaget eller någonting för de allra flesta. Och det gör mig bara så irriterad. Så att de här veckorna är ju verkligen, jag kan också tycka att så här, till exempel barnens skola, att de gör det så här. För till exempel min äldsta dotter har jättemycket prov i december. Hon går i femman. Jag tror att hon har, nu har hon fem prov på 2 veckor. Och det är ganska mycket. Alltså vi satt och pluggade i flera timmar till hennes engelska prov häromdagen.
Mm.
Det är ganska tuffa grejer. Liksom. Nej, men då ska de ju slänga in sån här. Då är det föräldrajulfrukost en dag. Och så är det avslutning. Och sen är det julmarknad, Johanna, som alla ska gå på. Och då ska man skänka pengar till någon välgörenhetsgrej då, som skolan har valt. Och då ska man göra sina barn besvikna om man inte köper as mycket grejer till WWF eller vad det är de har bestämt. Liksom. Jag fattar, alltså, ja, det här har vi pratat förut om i podden. Det här tycker jag är störande och sen så hatar jag julen. Men i år har jag en positiv grej. Jag hade inte ens tänkt berätta det här för någon och nu outar jag det i podden. Men jag ska ju fira jul själv i år.
Mm.
fira jul. Jag ska alltså inte fira jul på själva julafton. Och jag tycker det ska bli så skönt. Alltså jag är så glad över det här. Men då kommer nästa grej. Nej, för då ska ju alla andra människor så här. Men åh, är du verkligen säker på det? Och du kan vara med oss och du kan vara med oss. Och så projicerar andra sin
ångest,
liksom oro över det här. Medan jag är så här, hej, it's the fucking best 24th of December of my life.
Ja.
Jag ska gå och träna.
Vi
och sen ska jag
träna
göra ingenting. Exakt.
På Eken.
Alltså hur bra som helst. Därför att grejen är, sen så kommer ju mina kids till mig. Och när man är separerad blir det ju ännu mera jul. För då ska man ju fira mera jul med barnen. De kan liksom inte nöja sig med en jul, utan då ska man på någon annan släktjul. Och så ska det öppnas presenter där. Och så ska man köpa grejer där. Och så ska man äta det där maten där. Alltså skjut mig.
Mm.
Ja, det var minus med december.
Ja, men du, det är ändå, vad heter det? Det är ju intressant tycker jag. Men jag vet att vi pratade om det här förra julen också. För att ni har ju helt mycket bananas. Vi har ju inget av det där julmarknad eller, alltså våra barn har inte ens, där är det så här sexorna typ, eller om det är femmorna, har Lucia för skolan. Föräldrarna är det bara de föräldrarna till de barnen i femman som får kolla. Så vi har ingen så här Lucia, det är typ dagis som har en eftermiddag, absolut. Men jag menar, det är ju verkligen så här, det är det enda som vi har i den här december. Mm. Så ni har ju, det är så här galet. Ni har ju alla de där frukosten och sånt. Jag tror de har tagit bort det hos oss. För att det är så här,
du har den här marknaden.
Ja, men det är den jag menar.
Då har ju så här, barnen har suttit och så här poppat popcorn som de typ har målat med så här glitter och satt i så här tandpetare. Och så ska man swisha till så här någon organisation för det. Och så blir typ ens barn ledsna om man inte köper de där jävla fula popcornen.
Ja, plus att det är så här också. Oh. Kan man inte få välja vart man lägger pengar?
Nej, exakt.
Eller
nej,
alltså, jag menar,
du,
kan man
få
välja vart man
vill... ju barnen som en liksom.
Mm. Jag menar bäst bara, kan man inte få välja vart man vill skänka pengar om man nu vill skänka pengar? Kan man kanske få välja, man kanske har något som man brinner jättemycket för. Men det är lite crazy. Men jag tycker ändå också så här, det är jättehärligt. Vi ska ju faktiskt träna. Jag tänkte ju ta med hela familjen till Eken och träna och typ fika på bröd och salt på julafton eller något, så det har ju du lovat mig att hänga på.
Mm.
Men däremot så har jag också varit så lite arg mot dig och med pekfingret när det gäller julklappar. För att för jag är väldigt så här, i år är jag är supernöjd. Jag har hittat ett helt gäng andrahands julklappar, alltså som inte är nyköp utan att det är andrahand, och i så här köp och säljgrupp, vilket jag är så här asnöjd över, eller egentligen mest Anton som har fixat det, för han är den som är bäst att så här sitta och kolla. Men det jag skulle säga till är att så här, du var ju så här, det här, nu får jag köpa det här och det här och det här, och så är jag så här, men skärp dig, varför ska du köpa allt det där?
Jag vet, och, men det där är ju min separation.
Ja, men just att det är så lätt att, så här, att du faller tillbaka på att skylla på att så här, men jag måste ge för att jag har ju, alltså, och att det är så här, att det är ju inte det som de uppskattar heller, men det är så lätt att man också hamnar i den här hetsen att det är så här,
ja,
det ska vara så här och det ska vara så här.
Jag är keff med jul.
Ja, men det är samma sak, mina barn bara, mamma, vi har ingen sån här ljusstake med fyra ljus. Jag bara, varför har vi inte det? Jag bara, jag kan tända ett annat ljus här, har en pepparkaka typ. Nu är det advent, hej och hå. Alltså jag tänker också så här att de har ju så mycket annat som inte behöver, alltså det blir ju bara så här att vi själva ska göra vad vi gör det till. Om jag lägger så här, jag är så här, men vi gör massor med andra saker. Jag lägger hellre tid på att vara ute och leka eller göra andra grejer. Alltså så här, det måste ju inte vara på det sättet. Alltså alla måste inte ha fyra ljus på bordet. För jag är så här, det var ju som Moa, hon hade någon så här läxa att hon skulle säga varför vi firar advent och sånt. Och så här, varför vi sätter upp stjärnor i fönstret. Och hon bara, mamma, vad är ens det här? Alltså när man pratar om varför julen ens någonstans har uppkommit, så är de så här, det är så långt ifrån deras verklighet och det är så långt ifrån våran verklighet. Så det blir ju bara larvigt om man ska hålla på och ha något så här så jätteextremt liksom.
Ja, jag vet. Men jag har ju lyssnat på dig. Markus har också skällt på mig för det här med julklapparna.
Ja.
Så att de ska inte alls få så många julklappar. Det blir första gången som jag provar det. Och jag har också köpt lite, och jag har till och med fått en av julklapparna jag skrev till mina barn från Stephanie som vi jobbar med.
Ja, bra.
Ja, skitbra. Men det här är ju liksom projektioner för att ett, jag är keff julfirare, och två, jag har övergett mina barn.
Ja, jag vet att du tänker så. Men det, jag tror att också så här, apropå det här med, som du själv har rantat om, att så här, tänk om man bara ska fundera lite på vart man är nu och hela tiden inte liksom binda upp sig på saker som har varit. så tänker jag så här, som person utifrån så mår dina barn väldigt bra i relation med dig och din pappa, och att du inte alltid måste använda det som ett så här hack mot dig själv.
Nej.
Nej. Och som sagt, barn fattar inte heller så här, åh, det här är si och så här mycket och så här mycket ska man få, utan det är man själv som skapar det. Så om man själv är så att man bara, här, varsågod, 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 och du får det och du får det och du får det. Alltså, då är det liksom, då är det klart att då är det en förväntan. För nu börjar de bli så stora så då lär ju de sig vad de ska förvänta sig. Alltså jag sa det till förra året, sa vi till Moa, du kommer få en del av din ridning i julklapp. Alltså den kostar massor med pengar. Mm. Alltså det är så här att du måste förstå det. För de är så bortskämda också med att så här, jag vill göra det, jag vill göra det. Alltså att så här, ja, då kan du önska dig det i julklapp liksom, att få rida. Mm. Så jag tror också att det är ju vi som måste uppfostra dem och inte bara fortsätta att liksom skapa det här samhällshetsen. Liksom. Ja, det är inte så lätt. Men det var ett minus. Jag ska ändå säga så här, jag gillar julen, fast jag tycker också att det är en överdriven hets. Men jag blir nollhetsig av julen. Alltså verkligen. Men däremot så tycker jag att det är lite mysigt det här med att det är, man sätter upp så här lite extra ljus i fönstren, alltså stjärnor och sånt. Och att det är så här lite chill och lite mys och man är ledig lite extra tillsammans.
Mm.
Så det tycker jag är väldigt positivt. Men jag är inte heller så mycket julmänniska. Jag skulle också kunna åka bort liksom och sådär.
Jag ska gå i julterapi. Nej, det ska jag inte. Jag ska embracea mig själv som jag är.
Men du, okej, negativt då. Det var ändå så här, ditt minus är julen fan hatart, har du skrivit på våran lista. Men plus då, för du har ändå lite plus också.
Ja, nej, men en plusgrej är att jag vill bara så här ge en shoutout till att, alltså, man älskar ju människor som är duktiga på saker och som gör det bara för att de tycker att det är kul.
Mm.
Och härom veckan så var jag i studion där vi spelar in våran podd ibland. Ljudbang heter den.
Mm.
Och det finns ju folk som jobbar där, som jobbar med liksom ljudläggning av filmer och alla möjliga grejer, som är skitduktiga. Och då var det en ljudtekniker där som jag frågade lite bland annat om våran podd. För att du och jag har vi har lite olika röster.
Just det.
Jag har en basröst och du har en ganska ljus röst. Och det är därför många ibland brukar tro att du är jag och jag är du, tvärtom. För att du spelar hockey och har mer muskler, och då tror de att du har en mörkare röst.
Just det, men det ser lite coolare ut kan man säga.
Ja, det är styrkelyfts Johanna med de stora musklerna som har den ljusa rösten. Det här gör att vi har ganska olika nivåer när det ska ljudläggas och sådär. Och så bara gick jag förbi en ljudteknikers rum och sa så här, du, jag har en fråga om det här. Och så sa hon bara så här, men du, jag kan komma och hjälpa dig i 10 minuter. Och så bad hon mig ta upp ett ljudspår. Och så tittade vi på det och så bara sa hon så här, och så den här inställningen och så gör du så här och så lägger du på det här. Och så hjälpte hon mig liksom, och hon tyckte själv att det var roligt. Och jag sa till henne också att jag respekterar verkligen att ditt jobb har en högskoleutbildning och du kan inte lära mig ditt jobb på 10 minuter. Men de små grejerna som hon lärde mig uppskattade jag verkligen. Och, alltså, man älskar ju sådana människor, eller hur?
Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Jag älskar också typ busschaufförer som är så här, god morgon, varmt välkomna till 814 som ska ta dig till Gullmarsplan, och så typ så här, ha en trevlig dag. Sånt där älskar man ju också.
Ja. Men jag vill också lägga till, Johanna, att du är också en sån här människa.
Aj.
För att, ja, men till exempel när du och jag stod och hade en morgonfika här om veckan med lussebullar på jobbet.
Ja.
Och då kom det förbi en tjej som tränar på Eken, som är en vanlig medlem där, som precis har fött barn. Och så pratade och så sa vi och tittade vi på söta bebisen, och så skulle hon precis, det var första gången hon skulle gå och träna med bebisen efter förlossningen, efter 6 veckor. Och då sa ju du bara så här, men kom med här, och så visade du henne några övningar i gymmet.
Mm.
Det är ju exakt det jag menar.
Mm. Ja, men...
Och jag tror att jag är inte så jättemycket en sån människa. Om jag ska vara ärlig.
Ja, jag kan ändå förstå
vad du menar. Jag såg ju kvar och åt min bulle.
Du är mer mån om att få dina minuter där.
Ja, och, men alltså, det finns såna här människor som du, som den här teknikern på ljudbang och som den här busschauffören. Och det är så himla härligt i det samhällsklimat vi lever i idag, där det är väldigt mycket så här fokus på konflikt hela tiden.
Det är sant.
Så att, och folk som är duktiga på det de gör och brinner för det, för att de tycker att det är härligt och roligt, Det är älskvärda människor, mer sånt.
Ja, men du ska ändå lägga till, Klara, för det är inte där, inte hela sanningen. Du är faktiskt också väldigt mycket så. Tänk så mycket du som du brinner för och som du vill dela med dig och som du delar med dig av dig själv och pratar om lite vulvoaktigt så. Men generellt så är, jag måste ändå säga att du ger faktiskt otroligt mycket av dig själv också.
Okej, det var ju fint sagt.
Så jag tycker att men just däremot den biten, när det gäller så här, en sån grej, då är du väldigt mån om att få dina minuter med bulle och kaffe. Då kan du vara så här, det är 2 minuter kvar, jag ska bara dricka mitt kaffe. Jag är mer så här, hej hej, ta kaffet och går så här. Men du är mer så här, 2 minuter.
Ja.
Men det är ju ladda härligt. Om. Ja, men ladda om och så. Det är bra. Men ja.
Ska jag fortsätta med listan?
Ja, men gör det. Den är fantastisk. Den här, är ju, den här minusposten är ju något som båda två har, vi har pratat väldigt mycket om.
Ja,
och som vi är väldigt, som känns väldigt tragiskt. Ja.
Ja, minus internetklimatet. Alltså jag såg en så här rolig meme på internet häromveckan. Där det var någon som skrev så här, nu är det snart 2020. När jag var liten och insåg att jag skulle leva år 2020 så tänkte jag så här, undra hur det kommer vara då? Då kommer vi kanske ha så här flygande bilar och ha hittat botemedel mot cancer. Men istället har vi arga gubbar som sitter och skriver saker på internet. Så ja. Stod det. Och det är så jäkla sant. Och jag har senaste liksom, veckorna hamnat i att jag har scannat nätet ganska mycket kring vissa olika liksom, saker som pågår i media, olika influencerbråk finns det ganska mycket av. Mm-hmm. Så här, influencer som är engagerade i ett visst ämne och som sen hamnar i bråk. Bland annat så hamnade jag i ett gäng kring de här kända, den kända klicken som pratar mycket om feminismen. Mm. Där det var så här, en person, det här är alltså sant Johanna, en person hade råkat lajka ett inlägg på Facebook som var emot en av de andra kända personerna. Mm. Och då hade folk sett det och skärmdumpat det. Och sen ägnade de här personerna så här, kanske så här 14 Instagram stories var åt att härja om det här.
Mm.
Där då den här första personen bara, det var ett misstag att lajka, det var inte meningen. Alltså du vet så här, man kan ju råka lajka någonting. Alltså,
ja, jag råkade också lajka något häromdagen. Jag fick ta bort lajken för jag tänkte också så här, men gud vad, det var inte meningen att lajka. Du vet, ibland råkar man klicka på en bild när det kommer upp något i flödet.
Kan ju vara så här ett barn som håller i telefon.
Ja.
Men så förstår du att folk lägger energi på det här. Och också har så här, de har ju väldigt stora konton de här personerna.
Så det blir ju
jättemånga följare. Mm. Och då drar ju det in ännu mer och så blir det ju så här diskussioner, så att nu är de osams de här personerna om det här.
Ja, och då är det roligt
vuxna för
att,
människor.
Ja, och att alla de här står egentligen för samma sak och så bråkar de över en sån. Alltså jag tänker så här, jag som inte, du är ju mer är analytisk trött. Och så här, du är ju verkligen så här, säger man någonting, du såg du det här, då är ju du så här, ja den personen kommenterade det, den likade det, varför har du likat den här? Ja, jag såg att du hade likat det. Du har ju så här koll på allt sånt där. Jag har ju verkligen jag kan ju bara, hur kan du veta att jag har gjort det där inlägget? Du bara, men jag såg det, det kom upp på min typ. Ja, men du vet, så här, jag är liksom, eller så här, du är hundår före mig. Ljusår heter det kanske när man vill säga något så mycket före mig när det gäller sånt här. Och, så här, och jag älskar ju det för att allt du gör för vårt företag och sådär också. Men alltså, det är ju, jag blir så förundrad över hur man orkar lägga energi på såna här saker. Och nu är det egentligen två saker, för det här är två olika saker. Det ena är ju det här, att det är så här, då människor som står för samma sak, som så här, inte kan så här, lyfta varandra, utan man istället trycker ner varandra och tar alla chanser. Och sen kommer alla de här hackspettarna in som bara och du vet, så ska de ta,
nu ska alla hata, så ska alla hata den här personen.
Ja, och så ska de hata och så ska det vara så där. Och då blir ju liksom sociala medier och internet så stort. För att en grej då kan ju då helt plötsligt vara 20 000 följare som bara hoppar på.
Mm. Så ja, det här som jag pratar om, då snackar vi 60-70 000 på varje konto.
Men så det är ju liksom, det är ju en grej i det här liksom sjuka som jag bara inte fattar. För att jag är så här, men de här människorna, alltså jag förstår inte vad det är som gör, det måste ju finnas massor med forskning på det här, men vad är det som gör att man måste välja att gå in och skriva det? Det är det jag inte förstår. Vad är det som gör, är det liksom att man vill synas, vill man växa i någon typ av hierarki, eller varför gör man det?
Alltså jag satt och snackade på en kompis idag som fyllde 40-årsfest här om helgen om det här, och vi satt och det var så himla roligt, för det är en kille som inte jag känner så bra, så sa han så här, du, jag måste bara fråga dig en sak. Känner du till det här? Och så var det här Instagram-bråket.
Aha,
och jag bara, men gud, jag satt precis och läste om det igår, så satt vi och pratade om det i typ en timme. Och då så sa han, och det har faktiskt inte jag tänkt på, han, då sa han så här, det här är ju en del av den här typiska uppblåsta, det här med megaloman narcissistisk personlighet, alltså Trump.
Mm. Mm-hmm.
Trump-personligheter.
Mm-hmm.
De här personerna har ju blivit så. Och i det så ligger det ju också det här att man hela tiden måste liksom debattera, lyfta fram sig själv, och att man då också struntar ganska mycket i relation, de relationer som egentligen är viktiga för en, för att få fram sin fråga. Och det ligger ju någonting i det, och det pratade vi lite grann om när jag, som jag pratade om för några veckor sedan, när jag var med och producerade en podd med den här stressforskaren Dan Hasson. För han pratade ju också om det här med att vi har fått en ny generation på arbetsplatser som är väldigt narcissistiska.
Just det, just det.
Och att det bygger på allt det här som vi har ägnat många år åt att prata om, det här med självkänsla. Att han menar ju att det här med självkänsla har gått för långt. Därför att en uppblåst självkänsla, det är narcissism.
Mm, just det.
Och det blir liksom i sin mest fulländade form på internet när folk börjar bete sig på det här sättet. Men just som du säger så är det så här, en av de här personerna är snart 50 år gammal, tror jag. Och då känns det så här, alltså, skjut mig om jag sitter på internet och härjar i stories om vad någon har likat när jag är snart 50.
Men alltså, jag skulle aldrig veta ens vad någon har likat. Jag i och för sig kan ju bara se, ibland så här, där är den likat typ, men det är ju verkligen så här, jag förstår inte. De måste ju, människorna måste ju ha ett alldeles för tradigt liv. Alltså ha tid att göra det här. Om man inte jobbar med det som du då, för du har ju tid också att sitta och kolla. Men det är ju en del i ditt, det är en del i ditt jobb liksom. Men det är ju en del, det här med bråk på influencer, mellan influencers, så att det är också som är intressant är att man lyssnar inte heller på vad de andra säger, utan det hela tiden blir ju så här en pajkastning. Mm. Man bara är ute efter att få fram sitt egna, man bryr sig inte vad de andra svarar. Och det hör ju också ihop med det här andra som har varit nu, som också är helt sjukt. Och det är ju en av de sakerna som jag faktiskt till och med också är insatt i och har läst på många olika och varit inne och skrivit så här pepp på dig. Men det är ju Donna Berglund som satte världsrekord i bänk i sin viktklass.
Och minus 57
och bänkade 120 och någonting, va?
Ja, 120 eller om det var 120,5 eller något sånt.
Vilket är ju då alltså över dubbla kroppsvikten.
Jag tror till och med hon väger typ 56.
Ja. Och då har ju då både EPF delat det här, alltså European Powerlifting Federation, och Tyngre har delat det. Det är väl där på de två det har kommit mest. Jag vet att Svenska styrkelyftsförbundet har också delat det, men där har det inte varit någon direkt dialog. Men då har ju då gubbar, män, kallar de vad de vill, de har en penis mellan benen enligt deras bilder och konton, gått in och härjat då på de här och uttryckt sig att, så här, att dels så skriver de ju liksom saker om henne och hur svårt det är att bänka det om man har så här långa armar och man gör så där, hon behöver bara låsa ut och hon lyfter ju inte ens och så vidare och så vidare.
Ja, men till saken hör ju att Donna Berglund, som är syster till Eddie Berglund, som också är otroligt duktig på bänkare.
Bänk, ja.
Båda de två har det som man brukar säga är en extrem brygga.
Ja.
De har en väldigt bra brygga, vilket gör att de får en ganska kort lyftväg, eller en väldigt kort lyftväg, från att ha lyft ut stången till ner till bröstet och upp igen. Och det är det de här personerna blir galna över.
Ja, men de blir galna av dels sporten, alltså bänkpress då, att det är så här, vad är det för sport och typ hur svårt det är att bänka om man får göra så där. Vilket är jätteintressant, för går man in och tittar på ett antal av de här kontorna så är det ju liksom så här, vanliga gymsnubbar som är lite snubbiga, som ligger då typ hockeybombar bänk med dålig teknik, lyfter röven, har ingen som helst liksom stabilitet eller någonting, och de bänkar typ sin kroppsvikt. Och så har de liksom åsikt om en tjej som bänkar mer än dubbla sin kroppsvikt. Och så, men det som är i det här,
jag kan inte ens lyfta ut 120 kilo.
Nej, jag vet, men alltså, och grejen är att när det gäller de här sakerna, jag vet att även Eddie har ju fått mycket så här, skriverier från gubbar om det här, och att det är så här, och fortfarande män som inte ens bänkar i närheten av det här. Men det som är intressant är så här, nu blir det också väldigt stort för att det är mot en tjej, och det som också har blivit är att de tjejer som då har gått in och svarat dem och bara, det här är en sport, hon förhåller sig till reglerna, hon är skitstark, typ hylla henne istället för att trycka ner henne, de får ju också så här skit mot sig då, och att de är så här, Ja, så hela det här blir ju också så här.
Det var jättemycket såna här kommentarer som lilla gumman, det är nog bäst att du går och lägger dig nu,
ja,
och sånt där. Och det är så de bemöter.
Ja.
Alltså härskarteknik, de här douchiga snubbarna.
Ja.
Bemöter hela saken.
Och det är så här, och det är också så intressant, för nu även om det nu, för då, det de också börjar diskutera är ju då så här, jo men det här har vi sagt även på alla, det här titta på även då på Eddis, så har det också kommenterats. Men återigen, det är bara snubbar som kommenterar. Det är inga tjejer som går in och säger såna här saker. Det är snubbar. Nej. Och det som blir så jävla ännu mer är så här, det här är en sport, det finns regler, de får godkänt av liksom tävlingsgodkända lyft.
Mm.
De, alltså det som jag tyckte att det var väldigt bra, för att Josef Eriksson som är med i Svenska styrkelyftförbundet, som vad heter det, är engagerad och jätteduktig bänkare och liksom han
och man.
Och man dessutom gick in och skrev ett jättebra svar, tyckte jag, för att just det som han skrev var ju så här att det finns regler att förhålla sig till och hon gör det. Hon har gjort en jättefin prestation. Det är en prestation man ska höja. Hon har gjort ett världsrekord. Ingen har lyft så mycket. Och att om man inte använder sig av och gör det bästa för att lyfta mest inom den ramen man får, då är man ju korkad. Det vill säga, om man då ligger helt platt på bänken och har en lyftsträcka som är 3 gånger så stor,
varför ska man göra det?
Ska man göra det? Och nummer 2, all hennes träning, vad du sa, hon gjorde 10 på 95 tror jag i smalbänk.
Jag vet inte om det var 10, men ja, hon gjorde 95 skitsamma. I smalbänk i alla fall.
Alltså den här tjejen är ju stark. Hon gör, alltså hon är ju skitduktig och har gjort en jättefin idrottsprestation.
Hon är svinstark i böj och mark också.
Ja, hon är ju för fasen, men liksom
hon är en atlet, hon tränar stenhårt. Att bara att tävla, alltså bortse från prestationen. Säg till någon av de där snubbarna på Instagram att åka till ett jäkla VM och sätta på sig den där dräkten och gå ut och representera ditt land och ha 3 lyft på dig att göra det. Alltså de skulle ju pinka i brallan.
Ja. Ja, men för att okej, men vi kommer ju inte komma, men det som är väldigt, som jag tycker är ändå jäkligt, som jag blir glad av i det här, det enda som man blir glad av är att se hur många starka kvinnor som ändå så här gör statement av det här, och det är ändå en förändring att liksom det finns fler och fler som står upp och säger så här okej, stopp liksom. Det är inte ett okej beteende.
Nej, för de var väl till och med också, det var väl flera också som du hade sett som påpekade hennes utseende.
Ja, men just att man
också
påpekade arm, alltså det var tror jag på EPF. Men just det här med armlängd och så här, alltså sådana saker att man är inne och liksom, ja men är så här elak.
Ja, men jag såg det var någon som skrev då så här, ja men jag tycker man ska förbjuda basketspelare att vara över 160 cm långa, för då kommer de ju närmare korgen.
Ja, men
och det blir ju orättvist för de som är korta.
Och det är så jävla sjukt. Dessutom ska man vara jäkligt tänka på i den här sporten. Man tävlar i 3 grenar. Mm. Och alltså det är ju så här, du kommer alltid ha bättre förutsättningar i någon gren, för vi är skapta så. Det är ju sällan så här att en person har bäst förutsättningar i alla grenar. Alltså det är ju så den här sporten är. Men, och grejen är att det spelar ingen roll vad det än är. Det finns inget okej i att bete sig sådär. Och det är så jäkla, alltså man blir så
dels
förbannad.
Det, alltså kvinnosynen och hur tydligt den kommer fram på internet. Mm. Det är ett otroligt stort problem som liksom är, jag känner så här, det är ju en anledning till varför vi har den här podden.
Ja.
Och jag känner också att de som lyssnar på oss och som kanske är så här osäkra på att gå in och bänka på ett gym för att de känner sig, de kan ju bli ännu mer uppskrämda av det här för att de ser hur snubbar beter sig. Hur tänker inte de att snubbar beter sig på gymmet då?
Mm.
Alltså det är ju en sak. Och sen finns det en annan sida av det också, och det är att lägg Donna Berglund platt på en bänk med fötterna i luften, hon kommer utbänka alla de där snubbarna ändå. Liksom.
Exakt, och det är det jag menar, just att hon är en stark jävla ascool atlet. Mm. Och hon är kvinna och det klarar man inte av.
Nej.
Alltså det är så jävla tragiskt. Men ja, alltså man skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men det är ett stort jävla minus. Det är gubbar som skriker i kommentarsfält.
Ja.
Men ett stort jäkla plus är kvinnor som är så här, säger stopp.
Mm.
Ja, och som sen i sin tur får ta skit. Jag vet att både Ida Rönn har fått tagit skit för att hon har stått upp. Jag vet att Aki Maki, Annika Selander har fått skit för att hon står upp. Och det är liksom så här, Ja, det är så sorgligt. Men det finns i alla fall människor där ute som kämpar.
Och det är ju det här som Idas tröja handlar om också, som vi fick av henne när vi bad om henne. Stark som en kvinna.
Ja.
Så det kan ju vara ett julklappstips.
Jajamensan.
Så ja, återigen tillbaka till det här mimet. 2020, vad har vi då? Jo, vi har gubbar som sitter och skriker på internet. Det är ett stort minus. Ska vi avsluta med ett litet plus?
Ja,
då?
Vi avslutar med ett plus. Det känns bra.
Nu har jag rantat så mycket om att influencers brukar hitta på att de får frågor om saker för att få en anledning att ta upp saker. Just det. Så man hittar på så här, många har frågat att. Men många har faktiskt frågat att kan inte ni berätta i podden lite om den här träningsgruppen för nyanlända? Och det är någonting som jag har postat en del om på Instagram. Så jag tänkte att jag bara ska berätta lite kort vad det är.
Ja, gör det.
Det är nämligen så att en gammal kompis till mig hörde av sig. Hon är ascool, hon jobbar som kurator på en skola. På den här skolan så finns det en kurs som heter baskurs för nyanlända. Och det är i princip att man läser in till högstadiet. Hon träffade de här personerna ganska mycket och fick en idé om att göra ett initiativ som hon sen sökte pengar för att skapa. Och det är ett projekt som heter Rätten till min kropp. Och då har hon tagit de här kvinnorna med på olika föreläsningar. De har fått träffa en läkare och fått lära sig om klimakteriet. Och det har varit kopplat då till kvinnor. Och då frågade hon mig om inte jag kunde hålla en föreläsning om fördelarna med träning för kvinnor. Och prata lite om det här med bäckenbotten till exempel och postgraviditet och sådär. Och jag sa absolut. Och så körde vi det. Och så fick de också träna lite. Och då tyckte de här kvinnorna att det var så himla kul att träna. De fick komma till Eken och Matte som äger Eken. Han älskar ju också den här typen av initiativ och han är själv väldigt engagerad i asylfrågor. Så då snackade vi ihop oss och sa, men kan inte de här kvinnorna få fortsätta träna här? Så nu har vi gjort så att de kommer fortsätta under våren också och få komma och träna på CrossFit Eken. Och de tycker att det är skitkul. Och det här har gett mig så himla mycket energi under hösten också. Därför att det är väldigt stor skillnad att träffa de här personerna mot att träffa de här vanliga personerna som du och jag som är så här vita karriärskvinnor med julstress typ. För att de här människorna är så otroligt glada att de får komma till det här stället och träna. Och de har haft med sig tolkar. De förstår inte vad jag säger, jag förstår inte vad de säger. Jag har fått liksom verkligen tänka till hur jag coachar, hur jag lär någon någonting och vilka redskap jag ska visa och sådär. De älskar konditionsmaskinerna till exempel. Och sen så har de ju då inte träningskläder och sådär. Då la jag ut det på Instagram så här, är det någon som kan tänka sig att skänka träningskläder? Och då gick ju tyngre in direkt, de är så jäkla snabba och bra. Och bara, men vi kan skänka träningskläder. Så de skickade en uppsättning kläder så de här kvinnorna har på sig när de kommer och tränar. Och så fixade de även spons med så här, lite från Vitamin Well, fixade drycker och från Bearbells. Och ja, det känns så jäkla kul att det är så många som är positiva. Så att det här är egentligen bara en ideell grupp som jag kommer fortsätta ha till våren bara för att det är roligt. Och det som jag har haft ända sedan jag startade eget och gjorde det även när jag var anställd, så brukar jag alltid göra något ideellt projekt varje år. En grej, ett år så hjälpte jag Män för jämställdhet med en grej, en PR-kampanj. Ett tag så var jag ideell pressansvarig för Hammarby damfotboll och drev frågorna kring just det här med att lyfta damfotbollen. Men den här grejen känns också så himla enkel för mig att göra. För att de kommer ju bara till mitt jobb och så tycker de att det är skitkul. Och för mig är det så himla energikick att de tycker att det är skitkul också. Och de är ju så starka och de är svinroliga. Det är en kvinna, hon har så här i sitt hemland burit jättemycket tunga vattendunkar. 25 liters dunkar, flera, alltså hela dagarna. Och hon är så jäkla stark. Så hon, när jag skulle visa marklyft för dem så tog hon stången 60 kilo och gjorde en high pull. Jag vet inte om alla vet vad det är som lyssnar på det här, men det är när man drar upp stången ända upp till axlarna med armarna. För det var så hon trodde att man skulle göra. Så jag bara, jäklar. Så hon kör så här astunga farmers walk. Ja, men det här är i alla fall bara ett skitroligt projekt som är liksom, har blivit lite större än vad det var tänkt från början. Och det känns ju jättekul. Och också jättekul för att våran målgrupp, Johanna, är ju väldigt vit.
Mm.
Och väldigt liksom, alltså när vi håller våra workshops och allting, det är ju väldigt mycket Kristina, Emma, Sara, Lovisa på våra grejer. Och vi har inte så lätt att liksom få in fler människor med olika bakgrund i våra forum. Men det här tycker jag är ett jättebra sätt att försöka göra det, att försöka få in fler röster, fler bakgrunder och så vidare. Mm. Så skitkul.
Mm. Det är väldigt fint. Det är väldigt mycket glädje när de är där och tränar. Klara, nu har vi ju babblat hejvilt här om diverse saker. Och det får bli så idag, det är ändå härligt. Det var länge sedan vi babblade på. Men jag tänkte en sak som jag skulle vilja att vi pratar lite om här innan. Det är, du var ju på en bäckenbottenundersökning. Kan inte du berätta till varför du gick på det och vad det var för någonting? Och också så här, vad du fick för information och vad du ska göra med den typ.
Ja, absolut. Ja, men jag såg på Mia Fernando som vi har intervjuat i den här podden, som är fysioterapeut med inriktning mot obstetrik, alltså underlivet. Hon la ut på sina kanaler att Karolinska institutet sökte personer som studieobjekt till en kurs. Och då är det nämligen så att det har varit mycket skriverier i media och så där kring det här med förlossningsskador under en period. Och vården har ju då insett att man behöver bli bättre på att undersöka kvinnor efter förlossning och efter graviditet, men alltså även alla olika typer av bäckenbottenproblem. För man har insett att man är inte tillräckligt bra på den typen av undersökningar, eller inte så ska jag inte säga, men man vill förebygga problem såklart. Och då har man skapat en kurs på Karolinska institutet i Huddinge som är en kompetensutvecklingskurs för redan yrkesaktiva läkare, fysioterapeuter och barnmorskor. Det kanske är något mer också. Men jag kan säga lite fel nu också, det får man tänka på. För det är inte jag som har gjort den här kursen med allting som jag berättar. Och då sökte de personer som kunde tänka sig att komma och vara en bäckenbotten för att de här eleverna då ska få träna på de personerna. Så då anmälde jag mig till det och fick vara med. Och det här var då på kvällstid ute i Huddinge. Då fick man information innan vad de skulle undersöka och sådär. Och sen så var det även valfritt om de fick också undersöka analen. För där är det också många kvinnor som får såklart skador. För bäckenbotten går ju runt analen också kring då förlossning. Och jag såg ju det här som kompetensutvecklande för mig med. För jag tänkte att om jag får reda på hur en sån här undersökning går till, då kommer jag också ha en större förståelse för det i mitt jobb och de kvinnor som jag träffar och alla frågor jag får kopplat till bäckenbotten och så vidare. Sen hade jag ju inte, eller jag har ju inget problem med min bäckenbotten. Så att det var inte så att det fanns ett specifikt problem som de då skulle hjälpa mig med. Jag pratade lite med en annan tjej som var där faktiskt via Instagram, för hon skrev till mig att hon också skulle dit. Och hon hade en förlossningsskada som de tittade på. Och hon skulle faktiskt operera den också. Och då, det kanske i och för sig var bättre för de här eleverna om det verkligen var någonting sånt. Men då fick jag i alla fall komma dit och så fick jag sitta ner i ett rum först med eleverna. Och det var då, de som skulle undersöka mig var en fysioterapeut och en barnmorska. Och det första som hände var att barnmorskan sa att hon kände igen mig. Och då kände jag, och det hade jag ju sagt till dig innan också, att så här, jag hoppas verkligen inte att någon känner igen mig. För det är ändå, jag var ganska nervös innan, jag har inte varit det, så hade inte varit det sen jag anmälde mig till det här. Men sen kände jag ändå så här, det här är ändå lite märklig grej. Och jag hoppades att det inte skulle vara så här 8 män i 20-årsåldern som skulle stå och undersöka mig. Men det är ändå en speciell situation.
Stopp, Klara. Ja. Det är ju inte en jättestor risk att det är 20 män. Eller att det är 8 män i 20-årsåldern, med tanke på att du behöver ändå ha en utbildning innan.
Jo, men alltså du kan ju vara läkare när du är 20 idag.
Ja,
det är inget konstigt.
Det är 8 stycken just som har valt att gå den här
vidare. Men du Johanna, de här nya millennials, de är så sjukt ambitiösa. Okay. Alltså de läser ju typ in gymnasiet och sen så söker de till Handels, okay, så tar de en examen därifrån och sen går de läkarlinjen. Alltså de är så många av dem, okay, de är helt galna.
Okej. Okay.
Om man jämför med hur vi var i den
åldern. Ja, vi var lite mer chilla. Vi skulle se världen och sådär först, eller?
Ja, och läsa språk och ta CSN ett tag. Liksom.
Just det, okej, jag fattar.
De här tar inte ens CSN, de jobbar samtidigt.
Ja, självklart.
Men i alla fall, det var inte så. Utan det här var två kvinnor i typ vår ålder.
Ja.
som redan då har jobbat ett tag. Så då ställde de massa frågor till mig och de var så fina faktiskt, för de frågade liksom, så de frågade omkringliggande kring min hälsa, alltså vad har jag några andra hälsoproblem, och sen så sa de också jättefint så här att det är väldigt viktigt att du vet att när som helst kan du avbryta den här undersökningen, för de sa så här, ibland kan det ju vara så att man tänker innan att det här kommer gå jättebra, men sen så kan det ju hända någonting under undersökningen så att man känner en känsla av att så här, nej, men det här känner jag mig inte bekväm med, och då ska du veta att du när som helst kan avbryta, bara så att du vet. Så det tyckte jag var så här väldigt fint av dem också. Och sen så fick jag då gå in i ett rum och då undersöktes jag på en brits, inte i en gynstol, för det här är ju inte då gynekologundersökning. Och sen så fick då den här barnmorskan och den här fysioterapeuten, så var en handledare med också till dem. Men då fick de undersöka mig ut efter liksom ett schema som de hade med saker som de hade gått igenom i kursen. Och sen så fick de inte kommentera det, för då skulle de ju båda få bilda sig varsin uppfattning. Och sen så undersökte handledaren mig och sen så pratade de då om det här och vad de hade känt och sådär. Och det var väldigt tydligt att hon som var barnmorska, hon var nog lite mer som du och jag tror jag i sitt tänk med bäckenbottenundersökning och sådär. För hon var väldigt mycket så här funktion, alltså så här, ja, men du har ju inga problem, så att allt det här är jättebra liksom. Medan fysioterapeuten, hon var ju mycket mer så här, kände på varje specifik muskel och gav liksom den ett betyg i tonus, alltså anspänning i muskeln, styrka, uthållighet, och kanske inte var riktigt lika liksom sammantänkande i funktion, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår. Och mer fokus och på muskulatur och så.
Ja, typ den här muskeln är så här. Och sen så, och då liksom ratade de ju det. Och då visade jag även dem hur det känns när jag gör ett buktryck, vilket jag tyckte var lite kul. Och sen det kändes väldigt chill för mig, och jag är ju ganska chill när det gäller såna här saker. Det är ju ganska ologiskt. Jag låter ju till exempel inte min kille tvätta min smutstvätt, för det tycker jag är intimt. Men jag låter främmande personer undersöka min anal. Så jag sa även att de fick undersöka min anal också. Och då testade de bland annat så här då, såklart mitt knip. Och sen så gjorde de även så att de tog två fingrar inne i mig och så öppnade de upp dem, alltså vidgade. Och sen så fick jag spänna så att jag skulle försöka trycka ihop fingrarna. Och på så sätt så mätte de styrkan. Och sen så kände de på fascian, alltså bindväven. Och så kände de på nerverna som man har där inne. Alltså du vet, det här är ju på sån detaljnivå så att jag, alltså så går ju jag inte runt och tänker på min kropp överhuvudtaget. Och så jobbar ju inte du och jag som personliga tränare heller. Och det här blir lite skillnaden, tänker jag, med alla som vi träffar också som upplever här när man går kanske till en fysioterapeut, att man får så här vissa detaljer som man tänker så här, vad ska jag göra med den här informationen? Men då försöker jag tänka lite som den här barnmorskan sa, att det är ändå så här funktionen som är, jag har ju inget problem med min bäckenbotten. Och då kanske du undrar, vad fasen var det jag fick veta då? Jo, men bland annat så, och det tyckte jag var väldigt häftigt att de faktiskt kan känna det, så kände de att jag har brutit min svanskota en gång inifrån analen. Därför att där på insidan så har det då blivit en mycket starkare vävnad och starkare muskulatur. Och det är ju kroppens sätt att skydda sig efter en sån här skada. Och då kände de också att min nerv som heter pudendusnerven, det här fick jag googla efteråt, var lite spänd, och det kan bero på det här. Sen själva då fitty där, och det är precis det här har jag ju känt också, jag har ju pratat om det i podden också, då har ju jag en tendens att vara lite för spänd i min bäckenbotten. Och då var det faktiskt så att min högra sida på insidan är mycket starkare, och så här. Och det här är också intressant, för precis så här är det ju med resten av vår kropp också. Vi har ju ett ben som är starkare, en arm som är starkare. Men det som, då har det blivit att min högra sida har tagit över väldigt mycket styrkan. Så att mitt knip är mycket bättre på höger sida än vänster sida. Och då har vänster sida hackat lite efter. Och sen så har jag då, precis som du och jag har pratat om och misstänkt, jag har svårt att slappna av mellan knipen. Jag kan spänna, jag har väldigt bra uthållighet sa de. Jag kan liksom spänna igen, men varje gång så blir det lite svårare för bäckenbotten att släppa emellan. Och framförallt i den övre delen av insidan så är jag liksom överspänd och starkare, vilket gör att den nedre delen är inte lika stark. Så det här var ju jättemycket information för mig. Jag bara wow. Och jag bara, men vad ska jag göra för att sluta med det här? Eller för att bli bättre liksom? Och de bara, men du har ju bra Jag bara, men alltså jag vill ju ha en A-fitta, sa jag till dem.
Alltså det är så jävla roligt.
Ja. Och då så skrattade hon som handledare. Hon sa så här, det skulle, om inte jag hade så mycket patienter skulle jag tycka det var kul att ta emot dig som patient och typ göra en studie på dig. För du är en sån person som om jag skulle säga till dig ett recept på hur du skulle göra så skulle du göra exakt det.
Mm.
Och jag bara, ja det är faktiskt väldigt sant. Men hon tyckte ju då till exempel att jag skulle knipa med bara kroppsvikt. Precis, alltså sådana saker som du och jag har sagt att vi inte behöver göra, du och jag, mm. för att vi ändå inte har något problem. Men i liggande i sängen, knipa maxknip 5 sekunder och sen göra andningsövningar. Och att jag ska knipa på min utandning, därför att när vi gör buktrycket så låser vi ju diafragman.
Just det.
Vi trycker ner diafragman och sätter den som ett lock. Vi trycker på bäckenbotten och sätter det som en botten. Och om jag kniper när jag andas ut, då släpper jag på diafragman. Och det här är ju för att jag ska lära mig att slappna av mer.
Mm.
Så jag har faktiskt gjort det sen jag var där. Bara så här, det går ju jättefort att göra 5 knip. Men jag är väldigt noga med att återhämta mig långt emellan. Därför att det är det som är mitt problem. Att ändå. Sen sa de också så här, att, ja, men, alltså, de frågade ju om min vardag. Och då sa jag så här, jag jobbar i ett gym. Bara så här en vanlig dag så bär ju jag vikter åt mina kunder i kanske 4 timmar. Och sen så går jag ofta fram och tillbaka till jobbet. Jag har nästan alltid 10 000 steg om dagen. Och sen så tränar jag själv kanske 5-6 timmar i veckan. Och då sa de så här, det är ju svårt att inte ha en anspänd bäckenbotten då.
Mm.
Alltså det här är väl så det är liksom. Men det är ju, så att just så här, om jag vill fixa det här, om jag skulle vilja då att så här, ha en mer avslappnad bäckenbotten, vilket kommer då ge en bättre kontroll av bäckenbotten, då måste jag ju lägga tid på det. Men samtidigt så har jag ju inget problem. Jag har ju inga läckage eller någonting sånt. Så förstår du hur jag menar?
Ja, jag förstår. Men det är ju exakt det här som ändå var, och det sa jag till dig också, för du drog ju så hela allting och bara la 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 la. Och det, så jag var ju så här, okej, och vad ska du göra med den här informationen nu? Men nu gjorde ju du det här i syfte att lära dig mer och få information, och du tycker att det här är spännande och du håller på att läsa jättemycket om det och är så här själv så här, det här vill jag verkligen kunna mer om. Och jag menar, det är en person gör ju inte en sån här undersökning heller om man inte har en problematik. Alltså, skulle du gå till en går du till en läkare eller till en gyn eller till en fysioterapeut, så är det för att du har en problematik. Så det blir ju också annorlunda. Men det är ju jätteintressant att höra, och det är så kul också, för du bara, nu har jag gjort det här sedan jag var där. Hur många hade gjort det? Det är typ inte så många som gör det.
Nej, men hon sa ju för sig att jag skulle göra det 5 gånger i timmen. Det har jag ju inte gjort.
Nej, okej, det var lite överdrivet kanske. Eller jag menar, det var lite kämpigt.
men till exempel så här i sängen på kvällen innan jag ska sova och när jag vaknar eller när jag har kollat på film och så här, då har jag gjort det.
Mm.
Det går ju skitfort och sådär, men det var ju kul att få bekräftat att det, för det har ju du och jag pratat om, att vi båda tror att vi har lite spänd bäckenbotten.
Mm.
Och det är inte så konstigt heller att vi har det, som sagt, med den typen av träning vi gör. Alltså,
nej, och just att, som du säger, vardagen också, när man har kunder, man gör saker, man, alltså hela tiden. Häromdagen hade jag så här 4 eller 5 kunder, och så tänkte jag på det, hur mycket jag så här bar kettlebells, bar fram och tillbaka och flyttade och bar vikter och så här. Det är ju jättemycket på en dag.
Ja, och du är också mycket snällare än vad jag är.
Ja.
För vi har ju några gemensamma kunder och de har ju konfirmerat att du är den snälla PT:n som lassar på stången åt dem. Jag låter dem göra det själv.
Mm. Ja, det är roligt. Jag säger det. Jag är den här lite mer så här, ja men det fixar jag. Så här, du bara, hej. Jag står här, jag tar en kaffe. Du kan vänta 2 minuter.
Nej, jag tänker faktiskt att de ska lära sig det när de går till gymmet själva.
Det är bra.
Men, och det är lite olika. Men det, ja, det var väldigt intressant. Och jag måste ju erkänna att när jag kom hem därifrån så kände jag mig först så här, jaha, här kommer snedfittan.
Nej.
Alltså gud, jag har massa problem. Du vet så här, när nu det här avsnittet släpps, så har vi precis varit i Helsingborg och Göteborg, och Marcus, som jag är tillsammans med, ska hänga med den här gången som fluffer. Nej, men han ska göra lite egna saker och så också, men vi ska bo på hotell själva, och han bara, gud vad mysigt, vi ska bo på hotell. Ja, och då kände jag lite så här, ja, fast nu är det faktiskt så att jag har en snedfitta, så det blir inte så mycket, jag känner mig inte så sexig. Så tänkte jag först, jag bara, men vad håller jag på med? Alltså, om jag inte hade gått på den här grejen så hade jag ju inte vetat om det här. Och jag har ju inget problem. Så vad håller jag på med?
Men du kan ju också så här, vad är det liksom? Jag har en sned. Alltså, jag orkar. Som att det skulle helt plötsligt vara något annorlunda bara för att du har gjort den här undersökningen. Han bara, ja.
Nej, jag vet.
Han bara, okej, men jag har hela tiden känt att du är lite sned.
Eller vad? Exakt. Nej, jag vet. Han blev så här skitirriterad på mig när jag tog upp det här. Och grejen är, det är ju precis så här. Det är klart att alltså, min vänstra arm är ju inte lika stark som min högra arm.
Nej, allt är lite snett. Det säger vi till våra kunder alltid. När de, speciellt de här som kommer och säger så här, ja, jag är ju lite, jag är lite starkare i ena sidan. Eller jag har ju lite längre, ett lite längre ben. Man bara, ja, det har ju typ alla.
Ja, så nu har jag ju släppt det lite grann.
Skönt, så du går inte runt och kallar dig själv liksom snefittan och sånt nu?
Jo, men jag gör det fast lite på skoj.
Ja, ja, men... ja, men det är skönt ändå.
Men jag ska definitivt tänka på det här med avslappningen faktiskt. Mm. För jag menar, det är ju jättebra även till mina tunga lyft att kunna ha en diafragma också som kan slappna av emellan lyften.
Bra.
Ja, så att mera andningsövningar, det skulle ju säkert du vara jättebra för dig också.
Ja, det finns jättemycket saker man skulle kunna bli bättre på. Men man kan inte bli bättre på allt.
Nej, det är ju fint sagt av dig. Nej, men det som du sa innan också, det här var ju en undersökning för dem som undersökte mig, ja. Inte för mig. Det var ju inte till för att jag skulle ta till mig den här informationen och bara, gud, min white line... alltså.
Nej, men exakt, det är det jag menar. Du, men för dig är det ju intressant för att du är så intresserad. Men allt det här, eller det mesta av det här är ju sånt som du förmodligen som annars inte ens skulle få veta. Nej. Alltså då skulle de göra undersökningen, så skulle de säga så här, ja, men du skulle kunna göra lite mer avslappningsövningar för du är lite spänd. De skulle ju inte bara, din högra white line. Nej, mellan den ena fascian, ja, men alltså det är ju exakt. Klart. Men det var ju syftet att de skulle lära sig, så det är inget konstigt i det de har gjort, utan det är ju bara att du sen är också så här, googlar allting och har frågat saker och varit så här lite, alltså du har ju så här, förmodligen ställt mycket mer frågor och varit mer insatt än vad de andra som har varit på den här undersökningen kanske, som är en vanlig person är.
Ja, gud ja, vi drog ju över tiden med 20 minuter för att vi satt och babblade så mycket.
Det är ändå väldigt, det var kul att höra om din wine line och sånt.
Ja, ja, men jättebra. Och sen också ett fantastiskt bra initiativ måste jag ändå säga av vården, att man gör såna här utbildningar, för det kommer ju göra att det kommer bli mycket bättre. Alltså vet du att de började ju faktiskt också med att undersöka utsidan av underlivet. Så de kittlade mig på klitoris bland annat.
Oj, gud vad märkligt.
Ja, det var lite märkligt. Och det gjorde de det gjorde de för att se reflexerna.
Okay.
För där kan man ju också få skador.
Ja.
Alltså, och då ska man se att knipreflexen drar igång automatiskt. Det var ju ingenting som jag kände ens en gång.
Nej.
Utan det gör den tydligen, alltså när du vidrör könet lite lätt. Och jag menar, tänk dig bara om du och jag efter våra förlossningar på våra återkontroller hade fått en sån här grundlig undersökning.
Ja.
Det hade ju varit helt fantastiskt. Alltså min andra förlossning, då frågade bara barnmorskan, känns det bra?
Ja, men det
var inte ens någon undersökning. Jag gjorde inte ens någon undersökning.
Nej, jag har exakt samma sak för mig. Jag har också bara så här, ja, känns det bra? Ja. Så här, du verkar ha koll, typ, du har knipt. Ja, men det var verkligen så. Men, och det här är ju också apropå plus- och minuslistan som vi började det här, eller som vi började, som vi typ har pratat om nästan hela det här avsnittet. Det här är ju faktiskt, tycker jag, en sån plussak, att det händer ju saker, även om det inte liksom, det går inte fort. Det är fortfarande väldigt så här specifikt vart i landet du bor, vilken hjälp du har möjlighet att få. Men det händer saker och det kommer liksom, det kommer att bli bättre och bättre och bättre vad det gäller exempelvis kvinnohälsa med just de här bitarna. Ja. Så man får ändå säga, det får man, tycker jag, ändå se som ett stort plus också. Att det här görs ju för att utveckla de här delarna och för kvinnors underlivshälsa.
Ja, så det känns jättebra. Och det känns jättebra att ha varit med och bidragit till det också.
Mm. Du är så fin. Du bara bidrar med bra saker, Klara.
Eller hur? Egentligen sitter jag här och smider min plan om hur jag ska
ta över världen.
Någon så här, nej, men någon så här McDonald's-skjutning eller någonting. När jag blir trött på alla på internet.
Alla snubbar som skriker.
Ja.
Mm. Ja, men det är skönt ändå. Det är skönt att du får vara den arga och den fina. Jag är lite mer mellanmjölk.
Nej, du är en fin person.
Jag bara tränar och gör mitt.
Nej, du är ju vårt varumärke utåt. Om inte du skulle hålla på och vara så duktig på träning skulle vi inte ha någonting, Johanna.
Det är skönt. Man kan bidra med något. I detta
du är ju vårt alibi att vi ens kan ha den här podden.
Alibit för att du ska kunna prata om din klitoris som blir kittlad på en undersökning.
Ja, och att jag typ käkar kexchoklad till frukost och sånt.
Mm, det är ändå bra. Det är ändå härligt. Det är balansen som är viktig, har jag lärt mig här i livet.
Ja.
Inte julklapparna.
Nej, balansen, men och din träning.
Mm, okej, okay, ja, men skönt.
Ja.
Skönt.
Jag tycker att vi nästa lite längre avsnitt så ska vi snacka lite mer om din träning, men, och vi ska snacka lite mer om faktiskt det här med bålen. Kanske inte lika mycket om bäckenbotten då, men dels så kommer vi ju ha ett nytt samarbete med vuxen.se, vilket känns skitkul, så vi ska snacka om lite grejer som vi har fått testa för dem och bjuda på en rabattkod. Så här inför jul kan ju det vara lite kul när folk ska vara lediga och ha det lite trevligt. Och sen ska vi prata lite mer om sexpacket och hur du faktiskt tränar för abs 2020.
Ja, verkligen. Det tar vi då. Inte nu. Nu har vi pratat nog om både klitoris och skrikande gubbar och positivt miljötänk och även lite hat för julen, men också älsk.
Ja,
ja, lite allt möjligt. Men också... Mm. Framförallt avslutningsvis människor som vi älskar, som älskar det de gör, som bjuder på sig själva, men också för kvinnor som är starka och står upp för sig själva och andra kvinnor.
Ja, härligt. Du, vi hörs på torsdag.
Det gör vi. Ha det så bra.
Kram. Hej.
Kram, hej.